Hej och välkomna till Tredje huset, vår podcast om astrologi. Jag heter Charlie Bok och med mig har jag min eminenta kollega
Lotta Svensson.
Ja. Och med oss idag så har vi en gäst som gör sin poddebut idag, har jag förstått det som. Du får gärna presentera dig själv.
Ja, jag heter Kim Lindgren. Jag har läst astrologi i 4-5 år snart. Jag visste ju vad astrologi var innan. Jag visste att det var mer än bara soltecken och sådär innan dess också. Men jag har läst mer intensivt, fann astrologi som min passion för ungefär 4 år sedan. Och sen var det bara ett halvår efter det som jag snubblade över evolutionär astrologi och den så kallade Plutoskolan, och sen dess så har jag följt den då, mer eller mindre. Ja, annars så, om jag ska säga något allmänt, så har jag mycket så här akademisk bakgrund och har läst alldeles för mycket olika så här strökurser på universitet. Bara så här allmänt.
Men det är väl lite störningen man har när man kommer från Uppsala trakten.
Ja, precis.
It takes one to know one.
Ja. Nej, men så är det. Man dras in i den viben liksom när man bor där.
Absolut.
Så att fråga något mer om det var så här, väldigt brief presentation, men
Vad är, om jag får fråga om du vill dela det, så vad är din sol, måne och ascendent?
Just det. Det kan dela, om inte ni vill försöka på en gissning då, såklart.
Jag tror jag har hört att du har ascendenten i skorpionen.
Jaså, ryktet sprider sig alltså.
Jag tror jag såg det på Facebook, i astrologigruppen.
Ja, på tal om Pluto.
Vad sa du?
Ja, på tal om Pluto, i alla fall när det gäller den evolutionära.
Ja, jo. Nej, men så är det. Och sen har jag solen i kräftan och månen i bågen. Så det är de tre stora då. Som de flesta brukar köra med.
Kul. En del vatten då.
Det är mycket vatten. Och sen enligt liksom den metod som jag använder, då kollar jag minst lika mycket på displaceringar som på teckenplaceringar. Jag läser faktiskt in element också i ljusplaceringar. Det är inte så många som brukar köra med det. Men bara häromdagen så träffade jag en person som jag fick presenterat som att hon var trippeleld. Och jag kände på mig ganska snabbt att det var nog inte hela storyn. Och när jag fick kolla hennes horoskop så hade hon södra noden i åttonde huset. Och så det är
vattenhus, va?
Vattenhus, precis. För att det kändes som att det var, inte bara var eld där liksom, utan det var något vatten också. Så att jag gissade det liksom innan jag kollade hennes horoskop. Troligen har du Pluto eller södra noden i ett vattenhus, sa jag. Och visade sig stämma, så ja.
Coolt.
Så det är kul.
Ja, när man får rätt gissning, ja, eller bedömning.
Jag känner man sig lite nöjd med sig själv. Sådär.
Den är härlig. Hur kom det sig att du liksom kom in på astrologi? Vad var det som lockade dig? Vad är det som är bra med astrologi, tycker du?
Jag har hållit på med, när jag var yngre, jag har hållit på med tarot, jag har hållit på med yoga och olika typer av så här, spirituella grejer. Men astrologin, där hittade jag, vad var det jag hittade liksom? Det är som en komplett intern karta, en väg till självkännedom, och där man också kan kolla liksom transiter, och man förstår hur saker och ting, alltså att himlakropparnas rörelse på himlen, att de har någonting att göra med våra liv här och nu, och det är väldigt Ja, det är en väldigt liksom, kosmisk känsla så. En väldigt häftig känsla. Ja. Nej, för jag blev, man kan säga att jag liksom, jag hittade faktiskt min passion för astrologi väldigt exakt när min progredierade sol gick in i lejonet. Det var en väldigt stor grej. Så att det är verkligen en stor passion för mig. Och det känns alltså, som hela den lejongrejen liksom, med kreativitet, passion och alla de, alltså som att det är någonting som lyser upp livet i princip. Det är ett väldigt stort intresse.
Det är verkligen, alltså vi pratar ju verkligen om ljus på himlen och det är ju verkligen någonting som lyser upp ens tillvaro och vardag tycker jag.
Ja.
Så det kan jag hålla med om.
Så ni får väl bara ställa en massa frågor eller så kan jag börja berätta lite allmänt om så här Plutoskolan och
Det tycker jag låter bra. Vad är evolutionär astrologi som du håller på med och vad är Plutoskolan? Du kanske
precis.
vill prata liksom om hur du har lärt dig
Ja.
astrologi också. Sådär.
Så att evolutionär astrologi i vid bemärkelse, det är ju en form av astrologi där man säger att du har den karta som du ska ha. Du föds i liksom den tidpunkt när du var menad att födas. Alla dina placeringar är precis där de ska vara. Inga är bra eller dåliga i sig själva. Alla finns där för att du eller din själ valde att inkarnera vid just den här tidpunkten, vid just den här, på just den här platsen för att stjärnhimlen och liksom himlakropparnas i det ögonblicket speglar där du är, liksom också där du kommer ifrån, liksom karmiskt och vart du är på väg någonstans. Allting ryms i ditt födelsehoroskop. Så att i födelsehoroskopet ser du både var du kommer ifrån och vart du är på väg och vilka typer av utmaningar du har att jobba med för att du ska kunna komma dit. Och där har man ju till exempel då södra noden, månens södra nod som visar på vart man kommer ifrån. Norra noden visar vart du är på väg eller så här, din framtida utvecklingspotential. Och sen har ju de andra planeterna har ju också södra och norra noder. Så om man är väldigt nördig så kan man kolla på deras noder också. Förutom solen då, därför att alla de här noderna de förhåller sig till solen. Så
Vill du
att
förklara lite vad noderna är för någonting? Alltså vad är det rent tekniskt liksom?
Det är lite svårt att förklara. Jag har ju så här läst förklaringar av det. Det är, om jag minns rätt, så har du alltså, du har jorden och du har ekvatorn. Och nu sitter jag här och gestikulerar och det syns liksom inte, men du har jorden så här och så har du ekvatorn och så har du något som man kallar för himmelsekvatorn. Man tänker sig att ekvatorn projiceras ut i rymden. Och det är himmelsekvatorn. Sen har du något som kallas för ekliptikan. Så att det är ju då solens och planeternas bana runt jorden. Det är ekliptikan. Och ekliptikan och himmelsekvatorn, mellan dem så finns det två skärningspunkter där de möts. I de skärningspunkterna, om jag minns rätt nu då, så är det när solen står på den ena skärningspunkten, då är det vårdagjämning och när solen står på den andra skärningspunkten så är det höstdagjämning. Och sen, ja, jag får ärligt säga att jag kommer liksom inte ihåg alla de här tekniska
Så jag läste ju till och med en kurs i astronomi här i Uppsala just för att få grepp om de här begreppen, om de olika tecknena på stjärnhimlen, ekliptikan och hur det förhåller sig med avstånd och sådär. Så det är alltid klurigare när man ska sätta sig in i de här detaljerna, tycker jag. Men väl värt det.
Men det är någon slags skärningspunkt. Månens noder är väl någonting med solen och månen och hur de skär sig med jorden, typ.
Yes. Så att när månen och solen befinner sig på de här skärningspunkterna, då befinner de sig alltid nära någon av månens noder. Och det är då det kan uppstå sol- och månförmörkelser. Så att jag inser nu att jag kan inte ge någon så här exakt förklaring, för att det var så länge sedan jag läste om det här nu. Men alla, alltså så här, alla planeter har skärningspunkter med solen. Månens bana har en skärningspunkt med solen och planeterna också har det. Alla som går runt den här ekliptikan liksom, och när de, typ när de korsar solens bana, så där har, i de punkterna så har du noderna.
Och det är ju den astronomiska delen.
Ja, precis.
Mm. Och så det att vi har lite nördar där ute som vill veta det, så det är därför jag får, nu ställer vi det lite mot väggen här. Med
det är viktigt, och jag har varit en av dem och är fortfarande det.
Det är en bok av Mark Jones som heter Planetary Nodes någonting, där man får en ganska bra visuell representation av det här, men nej, det var ett tag sedan, som sagt, alltså. Så att jag tror vi får släppa det.
Jag tror det räcker, det är nog en väldigt bra förklaring. Det är astronomiskt i alla fall, punkter som inte riktigt existerar i verkligheten, men matematiskt existerar de liksom. Enkelt förklarat så är månens noder skärningspunkterna mellan månens bana runt jorden och solens skenbara bana runt jorden, alltså ekliptikan. Om vi går in på det astrologiska då, vad representerar noderna? Vad är det för något liksom?
Precis. Så att jag skulle gärna börja från början med så här evolutionär astrologi, för att jag hade liksom en tanke, jag hade ett spår som jag tänkte gå in på. För att så den evolutionära astrologin, jag vill vara tydlig liksom, vad är evolutionär astrologi och vad är den här Plutoskolan? Och där har vi alltså evolutionär astrologi i vid mening, som är det som jag beskrev. Och där har vi till exempel Stephen Forrest, som är väldigt känd evolutionär astrolog. Men inom evolutionär astrologi så finns det då också en slags en mer specifik skola som kallas för Plutoskolan, eller ibland Plutoparadigmet. Den grundades av en man som är mycket mer okänd, som hette Jeffrey Green, eller Jeffrey Wolf Green, och han släppte en bok då som den här boken, Pluto, The Evolutionary Journey of the Soul, som var den första han släppte, där han menar att Pluto motsvarar de typ av frågor och frågeställningar som en viss själ har jobbat med under ett antal livstider, ofta, som du kan se i en persons horoskop, var den här personen kommer ifrån på en djupare själslig nivå. Så att sen har du månens noder som är på en mer personlig nivå liksom. För månen inom då Plutoskolan, så är månen egot, och Pluto är den själsliga nivån, kan man säga. Så att, och här finns det lite begreppsförvirring, därför att inom Plutoskolan så pratar man också, man kallar liksom själva Plutoskolan för evolutionär astrologi, så det här är evolutionär astrologi. På engelska så brukar de bara kalla det för EA.
Jag har en fråga där kring det själsliga och Pluto. Vad är det man tittar på då? Vilka delar av Pluto-horoskopet tittar man på?
Vad sa du? Vilka delar tittar man på?
Ja, när man utgår från Pluto, när man ska få någon sorts,
Ja.
tänker man att det finns någon sorts information där utifrån hur Pluto är det utifrån hus.
Ja.
Tecken, det rör sig väldigt långsamt den tecken, så att där är det
Ja.
mer en generationsfråga, vilka aspekter den har och så vidare.
Metoden är, egentligen så är det samma metod för alla planeter. Och det är att du kollar på huset först och sen så kollar du på tecknet och ser hur tecknet kontextualiserar planeten i huset. Och det använder man för Pluto kanske framför allt. Man använder det för månens noder, men jag använder också för liksom alla planeter och solen och månen också. Men jag ska komma in på det. Alltså jag har ju ett par exempelkartor som jag tänkte jag kunde visa. Och den ena är ju till exempel Adolf Hitler, bara för att det är en extremt tacksam karta att
Resultatet blir så tydligt.
ja, det blir så tydligt. Så att jag kan lite grann, när vi kommer till det sen, så får ni se hur jag jobbar med det som man kallar liksom för den evolutionära axeln i Plutoskolan. Så du har Pluto och södra noden och södra nordens härskare som tillsammans representerar det förflutna och var du kommer ifrån. Den evolutionära axeln var jag på. Pluto, södra nordens härskare representerar det förflutna. Pluto på liksom själslig nivå, södra noden och dess härskare på en mer personlig nivå. Och sen har du den andra sidan av den evolutionära axeln. Där har du norra noden och norra nordens härskare. Och någonting som kallas för Plutos polaritetspunkt, som är en väldigt viktig punkt, en imaginär punkt kan man säga, som man arbetar med i Plutoskolan, som ligger 180 grader från Pluto.
Som man jobbar med Pluto ungefär som med noderna, så där att de är i opposition.
Ja, precis. Med enda skillnaden att den här polaritetspunkten, man kan se det som att egentligen typ alla planeter har en polaritetspunkt och att det är någonting som de behöver aktualisera för att de ska liksom komma till sin fulla utveckling. Så det handlar på ett sätt inte om att så här, Plutos placering är så här dålig. Men det handlar om att den behöver liksom ett komplement i form av sin polaritet som ligger i motsatt tecken och hus då. Men så att man kan jobba med polaritetspunkter för andra planeter också, men jag tror inte det är så många som gör det. Det blir väldigt överväldigande ganska snabbt. Men om du tänker på att så här, om du vill jobba med astrologi på ett evolutionärt sätt och du vill så här, utgå från hur kan jag hjälpa mina klienter att ja, transformeras och transformera sina liv så mycket som möjligt. Då är det naturligt att du har Pluto som utgångspunkt, därför att Pluto är arketypen för transformation och evolution och djupgående förändring. Och därför så blir den här polaritetspunkten för Pluto väldigt viktig. Så skulle jag förklara det.
Spännande, det väcks mycket frågor och jag
Ja, vad
undrar om man
heter
kan
det?
hoppa in med det, men jag kanske får hålla i mig
Nej, men
i
alltså jag tänker så
impulsiva drag.
här. Jag tror själv att det kan nog bli så här ganska abstrakt när jag ska så här förklara saker hänger ihop. Så att, alltså jag skulle kunna, när helst ni känner att det passar, liksom, så börjar jag presentera Hitlers horoskop. Så använder jag just den här arbetsmetoden.
Intressant. Jag skulle vilja fråga lite sådär om man har planeter i konjunktion med Pluto och
Ja,
noderna. Vad säger det för någonting?
absolut. Så i Plutos placering, man kan kalla det för Plutokomplexet, allt det som Pluto representerar. som är någon, liksom någon typ av problemområde där som du behöver transformera. I det Pluto-komplexet kan du också räkna alla planeter som Pluto aspekterar, och i synnerhet planeter som är i konjunktion med Pluto. Det skulle jag säga.
Gäller det även när det är samma hus bara, till exempel?
Ja, absolut.
Mm. Så kan man också se nu in det hellenistiska. Så är det ju att man är i samma hus, så är det, har det fortfarande en relevans. Även om det inte är de här 15 eller 8 eller 3 graderna eller vad det nu man utgår
ifrån. Just det. Så att om det är typ 30 graders orb mellan dem, då skulle jag nog inte räkna det som en konjunktion. Men så jag trodde kanske att du menar om de är i samma hus men inte i samma tecken. Men det
fortfarande... Ja, vi kör ju, där gör ju vi det enkelt för oss.
Ja.
Med whole sign.
Mm. Ja, nej, det finns många olika.
Men vad skulle du säga utifrån det? Utifrån om det är samma hus eller samma tecken, hur skulle man se på det då?
För mig så har det ingen betydelse, utan det som jag kollar på när jag kollar på aspekter, det är bara gradskillnaden mellan dem. Man kan se det som att planeterna är i olika typer av arketypiska faser med varandra. Om du har en planet som är i 90 graders kvadratur med Pluto, säg att du har Pluto på 0 grader i Skorpionen och så har du Merkurius på 0 grader i Vattumannen till exempel. Då är det arketypiskt 0 grader i Kräftan, därför att det är från, tänkte jag, att 0 grader är arketypiskt, det är liksom vädurens, alltså 0 grader i väduren, att det är därifrån man utgår. Och så då blir en kvadratur blir liksom arketypiskt 0 grader i Kräftan, och så utgår man från den planet som är långsammast liksom. Så att om det var att Merkurius var på 0 grader i, vad blir det, Lejonet istället, då skulle du ha en kvadratur på 0 grader i Stenbocken. Så att då blir det en typ av, alltså energin i den här kvadraturen blir på det sättet. Och det är helt oavsett var, alltså vilket hus eller tecken som Pluto eller någon annan planet själv befinner sig, så kollar man bara på gradtalet. Och då har du till exempel då oppositionen, det är 0 grader i Vågen. Trigonen är 0 grader i Lejonet. Om det är 240 graders trigon så blir det 0 grader i Skytten istället och så vidare. Så alla de här aspektenergierna liksom, att de kopplas till olika astrologiska arketyper enbart baserat på gradtalet mellan dem.
Och hur avgör man det för att vara extra extra säker på att inte den här informationen kommer fram tydligt då? Så 0 grader i väduren, för att det handlar om att väduren är det första tecknet.
Ja, precis. Det är liksom startpunkten.
Och sen, och då skulle oxen vara
30 grader arketypiskt.
Mm.
Och så vidare. Så att en textil är ju då också 0 grader i tvillingarna, men om du har en sextil som är på 59 grader, då är det 29 grader oxen. Så då är det egentligen alldeles till slutet av oxen. Det är oxenergi som precis förbereder sig för någon så här tvilling, övergång till så här tvillingarna. Så att det
är inte bara astronomi utan det är även matematik i det här.
Ja, det blir ju det. Och det blir lätt ganska abstrakt, märker jag själv, så ni får hejda mig om det blir för.
Ja. Men vi gör det här för nördarna framförallt, och sen så får folk lära sig av det här också. Vi lär oss jättemycket just nu.
Man kan ju också köpa den här boken då. Jag antar att det finns litteratur man kan dyka ner i för att förstå det djupare.
Ja, det kan man göra.
Vad kallar du denna metoden med aspekterna?
Den arketypiska zodiaken är liksom själva synsättet på, alltså att mäta aspekter på det här sättet där du alltid utgår från 0 grader i väduren. Det kallar jag för den arketypiska zodiaken. Och sen, alltså inom Plutoskolan, ja, det här synsättet kallas för facial relationships. Så att man tänker sig att alla planeter ingår i faser. Det här går tillbaka på Dane Rudyard, som var den här, en av de tidigaste psykologiska astrologerna. Och sen min egen lärare har vidareutvecklat det här lite grann. Så det är egentligen han som har skapat den här arketypiska zodiaken och använt den för aspekter på det sättet.
Gud, vad spännande.
Ja, det finns väldigt mycket alltså, som man skulle kunna prata om och fördjupa sig. Så jag försöker ge någon slags så här kort överblick utan att det blir liksom alldeles för mycket. Så.
Ja. Får jag ställa en fråga? Jobbar du mycket med mytologi runt Pluto till exempel?
Nej, det gör jag inte. Utan jag utgår från de 12 arketyperna. Mm. Där Pluto, Skorpionen och 8:e huset är samma arketyp.
Okej, okay. Det är bara spännande för en del jobbar ju jättemycket med mytologi och andra gör det inte alls. Liksom, så att det, eller gör det väldigt lite. Så.
Ja.
Men ska vi gå in kanske på dina exempelhoroskop?
Ja, ska vi göra det. Och då kommer jag också kunna besvara lite mer det här. Liksom, vad är planeter som står i konjunktion med någon av noderna? Och sådana grejer. Ser ni Hitler nu?
Ja. Vi ser hans själ i alla fall.
Ja, precis. Jag har ett fönster in i hans plågade själ här.
Precis.
Mm. Jag vet inte om ni vill så här börja med att själva kolla lite, kolla runt, säga om ni ser något särskilt. Eller om ni kanske, någon av er kanske har gjort en analys av hans horoskop förut. Vad har ni tänkt på då liksom och sådär?
Jag har inte kollat så mycket, men jag tänker ju lite så här, jag tänker ju på solen på 0 grader eller också på, jag försöker få till det här, nu är jag van vid whole sign, men det ser ut som att den är på descendenten, solen.
Mm.
Och att han har en Mars-Venus konjunktion, då brukar jag och Charlie haka i.
Vi har det bara två.
Ja.
Mm. Ja, vi är gott sällskap där, Charlie.
Mm. Fy fan.
Ja, får meditera på det här ett tag. Södra noden är ju där i, nästan i konjunktion med, ja, hur lite på vid man vill vara där. Och sen det här Jupiter och månen, att de samexisterar där i stenbocken i 3:e huset ser det ut som.
Pluto och Neptunus i konjunktion. Det kan vara intressant.
Ja. Där är de
Saturnus och Mars i kvadratur, va? Och Venus.
Jag tänker så att Pluto och Neptunus befinner sig i olika hus där, men Pluto i alla fall i 8:e.
Mm.
Så det är ju rätt speciellt.
Precis. Vi kan ju säga basic också att solen är i oxen på, precis i början av oxen. Månen är i stenbocken och ascendenten är i vågen. Mm. För er som lyssnar och tittar.
Och sen Saturnus i 10:e huset i lejonet.
Mm.
Ja.
Kör du hårt, Kim?
Köra.
Mm.
Det här i Plutoskolan så brukar man köra Porphyrys hussystem. Och för de som inte kan se det då så innebär det att varje kvadrant har 3 lika stora hus. Mm. Alltså hus 1, 2, 3 är lika stora. Hus 4, 5, 6 är lika stora och så vidare. Så att det är ett ganska lätt hussystem att förstå sig på. Till skillnad från vissa andra. Mm. Men ja. Varför jag gillar att använda Hitlers horoskop här. Det är för att man kan ju stirra på det här horoskopet och så kan man undra liksom, men det här ser väl inte så hemskt ut. Liksom. Eller det kan vara så att man nästan letar tecken. Liksom, vad är det egentligen här som gör att... Alltså, på vilket sätt representerar det här Hitler som den person som han var? Alltså, de allra flesta har ju en uppfattning om Hitlers personlighet. Vi vet hur han var och vi vet vad han gjorde. Och det är många som kanske med den här oxsolen och den här vågascendenten som inte riktigt känner att det här var kanske inte vad man hade väntat sig. Man kanske hade väntat sig liksom en Mars-Pluto-Sol-Uranus-konjunktion i väduren eller någonting. Liksom. Men det är ingen sån.
Mer krigiskt lagd.
Mm, precis. Men så om man använder Pluto-metoden så tycker jag att Hitlers horoskop blir väldigt, väldigt tydligt. Så att, då börjar jag kolla på Pluto. Vad är det här för en själ? Vad har den här själen utforskat för typ av frågeställningar? Då börjar jag kolla på vilket hus Pluto ligger i. Pluto ligger i 8:e huset. Och det brukar innebära att det är en själ som har utforskat frågor om makt och maktlöshet. Det är en själ som har ställt sig frågor i stil med hur, liksom, varför känner jag mig maktlös och hur kan jag känna mig mer mäktig eller kraftfull? Hur kan jag övervinna mina begränsningar? Och också så här kanske, vem är det som har makten? Liksom, den typen av frågor. Det kan absolut komma in andra grejer i 8:e huset också. Liksom sexualitet och en massa andra grejer. Men inom det här 8:e huset, arketypen, liksom inom det spektrat så är makt en väldigt central grej. Och eftersom att det stämmer in väldigt bra på Hitlers liv, vad vi vet om honom, så kan vi också säga att det här verkar stämma. Liksom. Så då bygger jag vidare på det och sen kollar jag på tecknet. Så Pluto i 8:e huset i tvillingarna. Och då kontextualiserar tecknet Pluto i 8:e huset. Så att de här frågeställningarna om makt och maktlöshet, det har varit frågeställningar som har också präglats av en kategorisering, eller väldigt mycket då kategoriseringar som jag förknippar med tvillingarnas arketyp. Och där tror jag att det kommer in hela det här, liksom, vilka är det som har makten? Är det den gruppen eller är det den gruppen? Är det tyskarna eller är det judarna? Eller är det Ryssland? Är det Sovjet? Är det Frankrike? Alla de här olika grupperna som ställs mot varandra. Plötsligt så blir det liksom i det här 8:e huset genom tvillingarnas tecken, så blir det som att hela livet handlar om en maktkamp mellan de här olika grupperna. Så det är liksom den djupa själsliga frågeställningen som han kommer in med i sitt liv, som jag ser det. Och sen går jag vidare till södra noden och så kollar jag så här, okej, vad för typ av ego är det som den här själen väljer att skapa för att utforska sina issues? Det här med de här maktfrågorna. Och då hamnar vi i 3:e huset i stenbocken. Och då i 3:e huset så har vi en person som är väldigt mental, väldigt kommunikativ och även filtrerat genom stenbockens tecken. Då har vi liksom en kommunikation som blir, den har tendens att vara väldigt här, hård och väldigt praktiskt inriktad, kan man säga. Eftersom att det här är södra noden också, så tolkar jag den, jag tolkar liksom arketyperna ganska negativt. För att det här är någonting som den här personen behöver jobba sig bort ifrån. Så att en väldigt mental och kommunikativ person och den här liksom mentala världen och den här liksom kommunikationen präglas av en väldigt hårdhet, en rigiditet. I stenbockens arketyp så har du också det här liksom att peka finger åt andra. Ja, men det är deras fel. Det var de som gjorde det. Allt det har du där i stenbocken. Sen har vi också två planeter som är nära södra Norden som gör att det blir ännu starkare. Men jag kan stanna tillfället ifall ni har några frågor bara så långt.
Jag tycker det går att förstå. Jag vill gärna höra om planeterna. Du är Charlie.
Jag bara lyssnar.
Ja. För att när vi har planeter som är konjunkt södra Norden, då är det planeter som representerar någonting som har haft ett stort inflytande på tidigare liv, och de liksom vävs in i södra Nordens story. Som jag tolkar det, med månen konjunkt södra Norden, där har vi den här väldigt starka bindningen till hemlandet, nationen, rasen. Det är faktiskt värt att nämna att tidigt i sitt liv så var Hitler också extremt bunden till sin mamma. Och hon dog när han var kanske 16. Och sen kan det ju verka som att han överförde den här bindningen, den här liksom emotionella bindningen till Tyskland istället. Och den ariska rasen och liksom så vidare. Så att det här är liksom något som kommer in och ger en extra nyans till södra Norden. Och sen Jupiter. Där tror jag vi ser någonting om att alltså Hitler, han hade det här extrema självförtroendet. Han hade en orubblig tilltro till sig själv och sin uppgift och sin egen förmåga. Och vi kan nog också se med den här mån-Jupiter-konjunktionen hans sätt att kommunicera. Vi kan se i alla fall någonting av det alltså, som var väldigt både ideologiskt med Jupiter och väldigt, väldigt emotionellt med månen. Så det här är någonting som det finns ett behov i det här livet att försöka och liksom komma bortom de här gamla mönstren. Men för att komma bortom dem så kan det finnas ett behov av att kulminera de mönstren.
Det låter som man fastnade i sin karma där ganska hårt.
Ja, precis.
Pratade också du om förut om?
Ja, jag tänker så här, vad tänker du om Jupiter där som, där är det liksom den här läraren och filosofen, är det det som är liksom, jag vet inte om du pratar om att tecknen är olika arketyper, men tänker man att utgår man från att planeten också är arketyper?
Ja, precis. Så att just att hans kommunikation var så väldigt ideologiskt präglad. Det kopplar jag mycket till Jupiter.
Jupiter är också så här in excess, the amplifier. Så det han gjorde han ju verkligen med...
Och han hade också väldigt starka idéer om rätt och fel, gott och ont. Sådär. Han hade väldigt skeva idéer, men ändå. Liksom. Allting går in med Jupiter där på något sätt.
Du pratade också om förut om att månen kan representera egot.
Ja, absolut.
Och då tänker jag ett förstorat ego kanske.
Ja, men absolut. Med Jupiter där. Nej, men definitivt.
Intressant. Så att det som han skulle sikta mot då är alltså motsatsen där. Norra Norden i nionde huset i kräftan.
Ja. Precis, och jag tänker vi kommer dit. Och innan vi kommer dit så ska jag kolla på södra Nordens härskare.
Just.
Och vilken är det?
Saturnus.
Yes, Saturnus. Då är det så att vi har benat ut södra Norden. Vi har sett att det här är en väldigt kommunikativ och mental person som har liksom den här stenbockens hårdhet och praktikalitet. Södra Nordens härskare ger en slags ytterligare kontext och säger så här, ja men det var så här den södra Norden, det var liksom så här den tog sig uttryck på den mest direkta nivån. Och då ni kan föreställa er Hitler stå och hålla ett tal, ni vet säkert båda hur det låter ungefär, och då kan ni kan se att södra Norden och Jupiter och månen är där liksom, när han håller ett av sina tal. Men sen har vi också södra Nordens härskare som är Saturnus, och där ser vi att han kommunicerar i egenskap av en auktoritet. Han står där liksom på sitt podium och han är en auktoritet, och han är en auktoritet som är nästan kunglig. Därför att vi är lejonens tecken. Så att det här är, man skulle kunna säga så här, för att lejonet kopplas också till solens arketyp, så att han vill vara en auktoritet som alla kretsar runt. Liksom. Alla ska kretsa kring honom. Och han bara står där och alla hyllar honom. Och i den här södra Nordens härskare så kan vi också se Hitlerhälsningen rent bokstavligen. För att det är alltså en hälsning, lejonet, som tar sig uttryck i det offentliga och som tar sig uttryck på ett väldigt hårt och rigid sätt.
Men också väldigt publik då i tionde huset.
Ja, publik, offentlig. Liksom.
Jag tänker på en till aspekt av det, och det är, jag vet inte hur du ser det i den evolutionära eller Plutoskolan, men i hellenistisk så tänker vi ofta på Saturnus energi som någon slags outsider också. Att vara lite annorlunda, att vara the underdog liksom. Okay. Så att, och jag tänker att han såg väl sig mycket som en underdog och att han har blivit liksom huggen i ryggen och sådär. Jag tänkte bara slänga in det också.
Min skola, så som jag har lärt mig, när vi kollar på härskare av en nod eller härskare av ett hus eller någonting, då är själva planeten, den är en slags vägskylt eller vad man ska kalla det. Att det är Saturnus i det här fallet, det personligen så kollar inte jag på det, för att jag har det redan, det står redan skrivet här i södra Norden. Det är stenbocken, och sen ser vi var är södra Nordens härskare, den ligger i tionde huset, lejonet. Sen att det är just Saturnus, där väljer jag att inte läsa in någonting extra på grund av att det är Saturnus. Men det är bara den metoden som jag använder.
En extra aspekt som jag tänker på, det är den här kvadraturen till hans otroligt starka Mars-Venus-konjunktion. Och där är ju också Venus i retrograd, så de är på väg mot en absolut exakt konjunktion. Och där, det brukar väl generellt stå för någon sorts karisma, det här Mars-Venus. Och så tänker jag på det i kvadratur till Saturnus. Är det någonting som man väger in i en sån analys?
Ja, det är något som jag skulle komma till senare liksom. Men ja, det är inte något som jag är riktigt så här, ska man säga, bekant med, att Venus och Mars tillsammans blir så här väldigt karismatisk. Så kanske det kan vara. Så att jag vill verkligen säga bu eller bä där. Men det är i alla fall då så här första halvan av evolutionära axeln. Och sen andra halvan, då börjar man med norra noden, och som jag tolkar norra noden här så handlar det om att Hitler behövde lära sig att känna sig emotionellt trygg med det som han uppfattar som främmande. Så att jag försöker liksom hela tiden läsa in både hus och tecken. Så jag nöjer mig inte med att det är norra noden i kräftan, utan det är nionde huset, kräftan. Och här det finns ett exempel på från första världskriget när det skedde den här förbrödringen vid västfronten, när soldaterna under någon juldag eller någonting, de steg upp ur sina skyttegravar och så hälsade de på varandra, liksom fransmän och tyskar och engelsmän, och så utbytte de julgåvor och sådär. Och Hitler, han förstod inte vad håller de på med, liksom, tillbaka till era poster. Och där jag har liksom en stark känsla av att det var där som han behövde gå utanför sin extremt rigida komfortzon. Och kanske förstå att okej, okay, men man kan faktiskt prata med de här människorna också. Och det...
De gav honom en liten chans att lösa upp sina karmiska band.
Precis.
En boll som han inte tog.
Han tog inte den chansen.
Mm.
Mm. Och sen om vi kollar på norra Nordens härskare då, då skulle det vara månen. Och i det här fallet, på samma sätt som i södra Norden, då kollar jag bara på månen som en slags placeholder eller ett riktmärke, liksom att det handlar inte längre om att den är konjunkt södra Norden så mycket, utan det handlar om att den ligger i tredje huset, stenbocken.
Så och det då... var ingen effekt, eller man ska säga, det var ingen, man läser inte in att den, när man tittar på den norra Norden, att den faktiskt styrs av en planet eller en himlakropp som är i konjunktion med den södra. Så jo, att det dras dit liksom.
Det gör man förvisso. Mm. Alltså att jag försöker inte komplicera det mycket här. Men,
mm.
men i grund och botten så här, här skulle månen i egenskap av Nordens härskare, här skulle den få en väldigt positiv roll att spela. Här kan man se liksom att det här med kommunikation, låt säga att Hitler hade följt med upp ur skyttegravarna och hälsat på de här franska soldaterna. Där har vi kommunikation igen, liksom, månen i tredje. Men då blir det på ett nytt sätt, på ett liksom, utvecklande sätt. Som aldrig skedde, men man kan se hur det hade kunnat ske. Mm.
Där kan man ju också läsa in i mer traditionell hellenistisk astrologi, om man använder essential dignity, att månen är ju i detriment eller exile. Och därför inte så stark eller välfungerande liksom, och det kanske också är någonting som bidrar till att han inte lyckas uppfylla det här potentialet i den norra Norden med kräftan liksom.
Mm. Så det är precis
inte heller Saturnus.
Och jag skulle ju för mig så är det viktigt då liksom att jag så här, jag blandar inte in andra system.
Mm.
Nej, det står vi för. Det strukturlösa.
För att ja, men jag utgår från att månen var placerad där den behövde vara placerad. Mm. Liksom. Mm. Och så försöker jag att alltid följa samma sekvens när jag analyserar ett horoskop för att det ska bli systematiskt. Så att jag alltid så att jag inte bara hoppar runt lite grann.
Mm.
Liksom och kolla på det som känns kul och sådär.
För då kan man... sagt, det blir vår roll.
Ja.
ja, men...
Lite nyfiken på vilka aspekter som får dig att hålla strukturen sådär väl, men vi kanske kommer till det sen.
Vad sa du? Vilka aspekter?
Vilka aspekter i ditt eget horoskop som får att hålla strukturen på det här eminenta sättet?
Ja, ja, ja.
Vi kan komma till det sen.
Kan man fråga sig. Mm. Mm. Nu känns det redan som att jag har snackat jättelänge här liksom, så att,
det är lugnt. Det är jättespännande.
Men, så det, nu finns det två grejer till här, och det är planeter som är i kvadratur med noderna. I det här fallet är det Uranus och Merkurius. Det här är också väldigt viktigt att kolla på innan man börjar att kolla liksom planeter. Och, alltså solen brukar komma till sist av alla. Typ, så. Mm.
Jag är också lite nyfiken på vilka orber du använder. Alltså hur många grader därifrån ska det, eller hur nära behöver det vara för att det ska kallas en konjunktion? Eller
de olika aspekterna som har.
Ja, 10 grader generellt. Men om du märker att det här verkar det finnas typ en konjunktion fast det är 11 grader, ja, men då läser jag det som en konjunktion. Alltså, så att jag är lite anpasslig på det sättet. Och även då när jag kollar på de här planeterna i kvadratur med noderna. Alltså, min lärare, han har ju stretchat den här orben till 15 grader i vissa fall. När han känner att det är en kvadratur, för att jag märker ju det på klienten.
Mm.
Mm. Att det gäller att vara lite flexibel.
Mm.
Men generellt 10 grader så här. Liksom. Mm. I alla fall så att planeter som är i kvadratur med noderna kallas för skippade steg eller skip steps. Mm. Och det är planeter som representerar någonting som hindrade den här personen tidigare från att nå sin evolutionära potential. Mm. Så i det här fallet har vi Uranus representerar någonting, Merkurius någonting. Jag kan börja då tolka Merkurius och sen Uranus, och jag ser att de är förbundna med varandra. Jag kommer till det liksom. För att Hitler var extremt besatt av renlighet. Och med Merkurius i sjätte huset, väduren, så tror jag att vi kan se vad han faktiskt gjorde. För att när han kom till makten, det började med att han initierade en massa projekt för att liksom förbättra folkhälsan sådär. Alltså, vissa av dem var väldigt oskyldiga, så att till exempel beautify the factories, liksom, den typen av grejer. En massa olika typer av initiativ som han tog.
Förklara gärna det.
Vad sa du?
Förklara gärna det begreppet.
Ja, jag kommer inte på att jag ska översätta det till svenska bara, men att försköna fabriksmiljöerna.
Mm-hmm.
Liksom, men lite blommor här och lite, liksom, det ska vara lite, det ska vara rent och fräscht och trevligt sådär. Mm. Sen så började han också, han hade en kampanj att utrota råttor. Och sen efter det så hade han en kampanj att döda liksom mentalt handikappade människor. Och sen därifrån så blev det liksom förintelsen.
Mm, den här etniska rensningen.
Ja, precis. Mm. Och när han hade den här kampanjen för att utrota råttor, då använde han samma giftgas som han senare skulle använda i koncentrationslägerna. Och han refererade också ofta till sina motståndare som parasiter, råttor, kackerlackor och liknande. Så att han hade liksom samma approach oavsett om det gällde råttor eller människor som han tyckte att de ska utrotas. Så att jag tycker att vi kan se med den här Merkurius i sjätte huset som är extremt besatt av renlighet. Och den här besattheten, dels med väduren, så kanske kan vi nog se liksom en viss impulsivitet och aggressivitet i det. Då tror jag också i väduren att vi kan se den här väldigt starka så här motviljan, för att väduren kan vara sådär, jag står inte ut med dig liksom. Jag känner bara avsky och motvilja för dig. Jag tål inte andra människor just nu sådär. Så i en extrem form så tror jag att man kan se på den här placeringen att det är det den handlar om. Mm. Och sen har vi det andra skippade steget som är Uranus i 12:e huset, vågen. Och där tolkar jag det. Alltså Uranus är ju liksom en planet. Man kan tolka den i Hitlers i Hitlers psyke och sådär. Men man kan också tolka Uranus som att det handlar om grupper av människor, kollektiv och liknande. Och när jag ser Uranus i kvadratur med noderna här så ser jag att det handlar om grupper av människor, stora kollektiva människor som skickas i exil, som skickas till avskilda platser, koncentrationsläger. Och
med temat för 12:e huset. Det är så du tänker?
Ja, precis, precis. Mm. 12:e huset liksom. Och sen som jag tolkar vågens arketyp så är det liksom att i den här miljön, och det här är ju liksom det är egentligen ganska jobbigt att hålla på och analysera på det här sättet, men du har alla de här människorna som skickas iväg, och det är ingen som lyssnar på dem, det är ingen som hör dem, för att vågen handlar om relationer. Och att lyssna och bli lyssnad på. Så att i negativ mening så kan också vågen handla om att du blir vet du det, cut off. Liksom, det är ingen som hör dig, det är ingen som ser dig eller lyssnar på dig. Man kan till och med tolka det som liksom slaveri. Du har vågen som är, alltså du har, det är alltid så här två vågskålar som är i relation till varandra, och om den ena går upp så går den andra ner. Så att det kan man ta formen av att en stor grupp människor som skickas i exil på ett sätt där de blir extremt förslavade. Helt enkelt då. Och just att de står i opposition till varandra ser jag också som signifikant, för att du har liksom å ena sidan den här utrensningen som sker ur samhällena, som sker ja, i 6:e huset, liksom i klart dagsljus. Och sen har du det här 12:e huset som sker i skymundan. Och de båda är förbundna. Men det är som att den ena handen inte vet vad den andra gör. Så att de samarbetar, men de är på helt olika platser. Så att vanliga tyskar behövde inte då veta om de här utrotningslägren. Så det är det.
Intressant.
Mm. Ska ta sista punkten och sen känner jag att jag behöver bli klar i alla fall. Och det är den här Plutos polaritetspunkt som ligger mitt emot Pluto i 2:a huset, skytten. Och där, det är alltid svårt att veta så här, hur hade Hitler kunnat utvecklas. Men det är tydligt att han var ganska missnöjd med sitt liv även när han var führer. Så att han sa någon gång att nej, jag är inte politiker, jag är konstnär. Liksom. När jag är klar med det här, då ska jag dra mig tillbaka. Då ska jag dra mig tillbaka till min hemstad och måla. Liksom sådär. Så att han hade kanske på något plan en känsla av att han ville ta sig ur det här 8:e huset. Det här huset av liksom maktspel och ständig maktkamp. Där det är väldigt farligt hela tiden. Han utsätter sig själv för fara och han utsätter andra för fara. Han tar livet av några miljoner människor. Så han hade någon slags känsla av att han vill liksom till någonting lugnare. Men han hade så extremt stora blinda fläckar så att han kunde inte ta sig ur det här 8:e huset. Typ så.
Skytten kanske står för mer öppenhet också. Alltså Jupiter tänker jag är mer kan vara mer öppen, medan Merkurius kan vara mer kritisk, ifrågasättande och litar inte, medan Jupiter skulle kunna handla om mer tillit. Jag vet inte om du tänker på något sånt. Men
ja, tänker du på Jupiter som härskare över...
Över skytten, ja. Över andra huset.
Mm. Ja, det är intressant för att... Jag menar, tredje huset... Stenbocken, alltså du kan ju hitta måleri där också. För att han var ju väldigt intresserad av arkitektur. Han målade byggnader, strukturer.
Mm.
Ett penseldrag i taget, lite så här tredje hus-vibe liksom. Mm. Så absolut. Kanske också att man kan se här någon typ av moralisk signatur. Alltså att ja, tvillingarna kan vara väldigt omoralisk eller amoralisk kan man säga. Så den är bara praktisk, den bara gör det som är praktiskt just nu.
Mm. Mm. Nu vet jag att du inte blandar system, men jag tänker att jag låter stå för det.
Jo,
så jag tänkte också att Jupiter är i sitt fall här, är depressed. Vilket gör att, och Jupiter kan ju verkligen handla om moral och etik och allt det där. Mm. Och med ett traditionellt synsätt så kan man se att det här är det moral och etik som är lite kompromissat liksom. Compromised eller så. Så, ja. Även om det är en stark känsla av moral och etik, men kanske inte den vanliga sortens moral och etik. Liksom.
Mm, mm.
Lite annorlunda.
Jag skulle kunna säga någonting om Venus-Mars-konventionen också. För där har jag själv liksom, jag har kommit fram till en väldigt så här tydlig tolkning.
Mm.
Där jag läser in både huset och tecknet. Mm. Om ni vill så kan ni säga något om det också. Liksom, ni har redan sagt lite grann. Jag vet inte vem av er det var som sa att det kan kopplas till karisma och sådär. I sjunde huset.
Ja, det var jag. Mm, jag sätter på det om och om igen.
Det är ganska mycket. Är sjunde då? Eller?
Nej, utan när de är i konjunktion.
Ja, okej. Okay, okay. Mm. Mm. Och de är ju faktiskt, de är ju i... De är i trigon med södra noden, så att det finns liksom ett flow däremellan. Så jag vill inte utesluta det heller att ja, han kanske fick någon del av sin karisma därifrån. Liksom. Mm. För det som jag läste in i den här konjunktionen, det är att alltså i Plutoskolan så har varje planet har liksom en planetär funktion. Mars är din medvetna vilja och Venus är liksom det som du främst relaterar till i livet. Och här ser vi att de två, liksom viljan och det som jag relaterar till, de är fastsydda med varandra i princip. Det var det första jag observerade. Men sen i den här placeringen så tänker jag att det handlar om, i sjunde huset, det handlar om lyssnande, det handlar om relationer, det handlar om balans, det handlar liksom om den här vågskålen hela tiden som rör sig upp och ner. Det finns alltid två parter i en relation. Och i oxens tecken, det som jag får fram är att Hitler upplevde att hans egen trygghet, säkerhet och överlevnad, den stod i direkt motsättning till hans fienders trygghet, säkerhet och överlevnad. Så han fick för sig att det går inte att vi båda har trygghet samtidigt. Jag måste liksom besegra dig helt för att jag ska kunna känna mig trygg. Mm. Så det går liksom inte att vi har Tyskland här och sen har vi Sovjetunionen där och så kan de samexistera på något sätt. För att som han skrev tror jag redan ganska tidigt att Tyskland kan bara liksom överleva eller berika sig på Rysslands bekostnad. Och det är just det där liksom att det är antingen du eller jag.
Vet du vad det får mig att tänka på?
Nej.
Det får mig att tänka på Harry Potter-serien med Harry Potter och Voldemort. För det finns ju en profetian som säger typ ingen kan leva om den andra överlever. Och det är bara så här, jag vet att du ska prata lite om J.K. Rowling sen, så det var bara en tanke som dök upp.
Så där kan man se alltså hur att det i vissa fall, enligt mig i alla fall då, så kan det bli lite futtigt att bara kolla på så här Mars i oxen. För att här när vi slår ihop hus och tecken, då får vi liksom en hel mening. Och då ser vi, det var ju faktiskt exakt så här han betände sig. Så med detta sagt, jag vet inte hur mycket tid vi har kvar med liksom Rowling, för att jag tänkte inte gå igenom hennes jättemycket i vilket fall. För att jag har bara börjat studera hennes chart egentligen. Det som jag tänkte på där, det var egentligen att jag kan kolla här och jag kan visa någonting som ser ut som en lite mer så här positiv så här framgångssaga, alltså någon som har så här aktualiserat sin potential, sitt livssyfte på ett ganska dramatiskt sätt. Tänkte jag att det blir lite kontrast här. Liksom,
typ. Jag tror att det känns nog bra att sluta med en ljus ton.
Precis.
Om en kort.
Precis. Precis. Och egentligen så borde jag säga någonting om solen också, för det är lite knäppt att hoppa över solen. Alltså jag följer mycket Stephen Forrest som säger att solen är det som du måste hedra inom dig. För att du ska känna dig liksom tillfreds med livet och för att du ska inte bli galen i princip. Man tänker att alla planeter kretsar kring solen. Så, om du inte hedrar din inre sol, då går du emot dig själv. Och det som jag tror, alltså helt korta, det som jag tror att den här solen handlar om är att Hitler hade ett väldigt starkt behov av egentligen det motsatta, det som han höll på med här uppe. Alltså ömsesidig säkerhet och ömsesidig trygghet och stabilitet. Vilket jag tror är varför han blev så extremt nervös när han gick ut på sina, när han skulle sätta igång en sån här kampanj, en sån här fälttåg. Han var extremt, extremt nervös person. Och jag tror att det är liksom för att han hedrade inte den här solen som säger åt honom att du måste ta det lugnt. Försök att ta dig ur det här åttonde huset nu, för att det kommer bli katastrof för alla. Så att han gick emot det och som en konsekvens så blev han väldigt instabil som person.
Jag tycker att det är spännande. Han föddes ju där och precis vid solnedgången. När jag sätter folk med som har solen just i sjunde huset, så kan det handla om att man ser inte sig själv riktigt, utan man blir i relation till andra på något sätt. Att man lever genom andra och man kan få svårt att se sig själv i perspektiv. Kan man väl hålla med om i det här fallet. Utifrån det vi vet då, eller vi tror att vi vet.
Vad säger ni, ska jag säga något kort om Rowlings?
Ja, det tycker jag. Det är spännande. Jag var så här riktig Harry Potter-nörd när jag var liten. Jag började läsa dem när jag var 8 år typ. Så att jag har varit så här Gryffindor. Men jag har fått en lite komplicerad relation till Rowling på senare tid, för jag är själv transperson, jag använder han, honom som pronomen. Och hon har ju blivit ganska hatisk mot transpersoner. Så att
Nu ska vi se här.
Jag tar dem att välja sida.
Ja.
Kanske kan inte se något av det i horoskopen också.
Vi ska väl inte gå in och göra det allt för komplicerat, men det är i alla fall en aspekt som jag tycker är viktig att nämna om Rowling.
Nej, men helt kort här. Alltså, jag tänker vi nöjer oss kolla lite på noderna. Jag ska forska lite mer om henne innan jag kanske skriver någonting mer så här ordentligt. En ordentlig analys av hennes horoskop. Men det verkar ju som att hon i alla fall i sin uppväxt hon hade liksom en problematisk relation till olika typer av offentliga miljöer, inklusive skolan. Tionde huset skytten, det kan man ju definitivt se som en typ utbildningsmiljö. Och vissa av de grejerna kanske kommer tillbaka i hennes böcker också. För det är också en väldigt auktoritär skolmiljö som hon skildrar i sina böcker om Harry Potter. Men helt kort så tänkte jag då säga någonting om det att det verkar som att hon hade det ganska jobbigt under sin uppväxt. Det var vid något tillfälle som hon blev ganska ordentligt förmjukad av sin lärare för att hon hade kuggat på någonting och sådär. Och Södra Nordens härskare här ligger i fjärde huset tvillingarna. Och då ser jag det som att hur hon liksom utforskade eller uttryckte Södra Norden var genom att hon flydde in i dagdrömmar. Och det har hon själv beskrivit. Eftersom att hennes liv var ganska jobbigt så flydde hon in i dagdrömmar, vilket jag tycker man kan se i fjärde huset. Och i tvillingarnas tecken, i de här dagdrömmarna, liksom, att det var också där som hon började skriva. Och det som är intressant här, det är att Södra Nordens härskare, den är konjunkt Norra Norden. Och det är ganska svagt, men jag tror ändå att jag tycker att det verkar passa in. För att vad det betyder är liksom att Södra Nordens härskare i det här fallet gav någon slags hjälp faktiskt till Norra Norden. Och det som jag tycker är så intressant då, det är hennes berättelse om hur hon först kom på idén med Harry Potter. Och det var så att hon väntade på ett försenat tåg. Och så plötsligt så får hon en bild av en pojke med svart hår och ett ärr i pannan. Och hon vet att den här pojken är en trollkar. Och här, jag tycker det är väldigt intressant därför att dels tycker jag man kan se i fjärde huset den här mottagligheten som finns i fjärde huset. Mottaglighet för dagdrömmar och fantasi. Det var någonting som bara kom till henne. Liksom. Och sen i form av liksom, litteratur. En berättelse som hon sedan skriver ner.
Signifierad av tvillingarna, tänker du
då? Alltså, av tvillingarnas tecken. Mm. Mm. Visst syns det när jag rör min pekare. Mm.
Ja, precis.
Precis. Men det hörs inte om man bara lyssnar på det. Så att,
nej, precis. Att du cirklar med musen kring tvillingarnas tecken.
Nej, det syns inte. Och sen funderade jag på Norra Nordens härskare som ligger här då i sjunde huset, Jungfrun. Och jag funderar på vad innebär det här i just det här fallet. Och jag tror vad den står för är hur hon tog en massa olika personer, inklusive många personer ur sin egen sociala krets, personer som hon kände eller som hon hade känt. Och så tog hon de här personerna och så omstöpte hon dem. Man kan säga att hon liksom skulpterade dem, omformade dem. Därför att det ligger i jungfruns tecken. Så just med den här kombinationen sjunde huset, jungfrun, i just det här fallet. så är det som att norra noden som försöker liksom att i princip drömma sig fram till den här berättelsen som hon kan skriva ner. Den använder sig av en massa personer som hon, många av dem som hon liksom har känt, eller till exempel namnet Potter som var namnet på några av hennes grannar när hon var ung eller något sånt där. Och så omformar hon dem som en jungfru, när man alltid liksom, man gör justeringar, man skulpterar saker.
Jungfrun är ju liksom rörlig jord, så man tänker man, ja, man förändrar och skulpterar, det blir en sån fin illustration av, ja, av vad jungfrun gör.
Ja.
Mm.
Så det tycker jag är en väldigt talande norra nod, och en talande härskare också.
Och många aspekter till noderna.
Det är det definitivt. Och jag har inte, som sagt, jag har precis börjat och kollat på hennes horoskop. Så att
det blir ett annat avsnitt.
Det blir ett annat avsnitt, precis. Eller så lägger jag helt enkelt upp det på min blogg och så får man läsa där. Så.
Gud vad spännande.
Verkligen.
Ser fram emot.
Mm.
Jag får med att J.K. Rowling också baserade Harry Potter-böckerna på en del astrologi. Hon har ju, jag vet inte om hon är liksom professionell astrolog, men hon har nog liksom dabbled with it, liksom, provat sig fram lite så. Så jag tror att Hogwarts-husen, elevhemmen, liksom är baserade på lite element, och sen så har hon ju födelsedagar för väldigt många av karaktärerna och sådär. Ja.
Intressant.
Det kan man också dyka in i. Men gud vad spännande. Alltså, jag vet inte riktigt hur mycket mer vi ska...
Nej, jag känner mig helt nöjd. Så att...
ja, vad bra. Jag tänker att det också är ett bra, bra ställe att avrunda.
Men alltså, tack så jättemycket för att du varit med. Jag tänkte fråga, var kan man hitta dig någonstans om man vill boka en reading eller sådär, eller vill läsa din blogg? Eller?
Ja, precis. Det är lite olika ställen. Dels har jag en Facebook-sida som heter Plutoastrologen. Så det är bara facebook.com/plutoastrologen. Och sen har jag en hemsida inklusive blogg som är mest på engelska. Den heter plutoastrology.net. Och sen så håller jag på att börja instagramma också. Jag har insett att det behöver man göra. Och, där heter jag just nu Kim J. Lindgren. J för Johan, mitt mellannamn.
Coolt.
Det är tre ställen där man kan hitta mig. Och när det här avsnittet kommer ut så ska det förhoppningsvis finnas lite grejer på min Instagram-vägg också.
Härligt.
Jag ser fram emot det.
Nu har du redan nämnt en del av det, men vi brukar fråga vem eller vad eller vilka inspirerar dig astrologiskt?
Jag kan ju nämna min lärare Michael DeBaker, som har skrivit bland annat Intercepted Signs och en annan bok som heter Chiron Trauma Key. Och han har precis släppt en ny bok som heter Consecutive Lives, där han analyserar horoskop från vad han anser är konsekutiva liv, det vill säga två liv som följer direkt på varandra, som är inkarnationer av samma själ, som han tycker sig hitta belägg för då. Som är mer eller mindre kända personer. Så att, det är väl det.
Gud vad spännande.
Ja.
Men då tackar vi så jättemycket för att du ville vara med, och följ Kim på sociala medier och kolla in hans hemsida och blogg. Och så säger vi tack för idag.
Tack för idag.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja. Hej då!
Hej då!
Ja.